Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hayakumullah. Vi återupptar nu dessa lektioner, förklaringen på hadith Jibril alaihi salatu wassalam. Och vi stannade i förra lektionen vid Jibrils fråga, vad är islam? Och då profeten alaihi salatu wassalam svarade med att nämna ash-shahadatain och att förrätta bönen. Och sen sa han då att betala zakat, allmosa. Och zakat kommer från det arabiska ordet som betyder en nama och ziyada. Att någonting ökar, någonting blir mer. Och vissa nämner också zakat, någonting som renar. För det är exakt det som zakat gör. Det renar dig som person och det renar dina pengar. Och gör dem välsignade. Zakat, som Sheikh Abdul Muhsin här säger, är qarinat och salah. Den gärningen som ständigt nämns tillsammans med as-salah. I kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Som då Allah subhanahu wa ta'ala säger, فَإِنْتَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاءَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Att om de ångrar sig, vänder sig till Allah i ånger, förrättar bönen och betalar almosa. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Så låt dem vara. Så här nämner Allah att då tabu, yani de accepterar islam, förrättar bönen och betalar zakat. Så zakat nämns här tillsammans med as-salah. Och också den versen som ni alla kan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَى وَيُقِيمُ الصَّلَى وَيُؤْتُ الزَّكَى وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Så här nämns också zakat tillsammans med as-salah. Och Sheikh Abdul Muhsin säger att zakat är en ibada maliyya. Det är en, vad kan man säga, en ekonomisk dyrkan eller en dyrkan som går tillbaka till dina pengar och din egendom. Och han säger att det är en dyrkan som är muta'addi, det vill säga att den gynnar andra. Och vi har i islam två former av dyrkan. Den som gynnar andra och den som gynnar dig själv endast. Begränsat till att bara gynna dig själv. Qasir. Och en muta'addi, den som gynnar andra. Och ibland kanske dyrkan är åt båda hållen. Och generellt så är de dyrkan som gynnar andra bättre. Att du ber till exempel, det är för dig själv. Men att du ger pengar till en fattig, alltså du ber sunna, det är för dig själv. Men att du hjälper en fattig person i behov, i nöd, är bättre kanske. Hänger med? Så att gynna andra är någonting väldigt stort och någonting viktigt i islam. Och därför så sa också profeten alaihissalam, khairukum anfa'ukum linnas. Att den bästa av er är den som gynnar andra mest. Så jätte stor och fin gärning i islam att gynna andra människor. Med kunskap, med pengar, med att ställa upp, stötta dem med olika former av hjälp, sammanhållning och liknande. Och Sheikhen säger också här att Allah Azza wa Jal har förpliktigat zakat som ska tas från de rikas pengar och ge till de fattiga på ett sådant sätt att det inte skadar den rikes egendom men samtidigt gynnar de fattiga. Och det här är jättefint, jag älskar det här, den här formuleringen. Att zakat är en liten summa pengar. 2,5% från de rikas pengar, inte de fattigas pengar. Vet här till exempel, du betalar zakat eller betalar skatt även om du tjänar 500 spänn. Du ska betala skatt. Och du har hur mycket utgifter som helst så ska betala skatt. Islam lär. Utan är du rik, och vi kommer komma till vad som definieras som rik, så betalar du 2,5% en gång om året på dina sparade pengar. Det är en liten summa som inte skadar den rikas pengar, hans sparande och egendom. Även om du har 100 000 på kontot som du har sparat till framtida planer och du en gång om året betalar 2500. Är det inte lite? Du får behålla 97 500. Ingenting som du har gett. Men samtidigt den här lilla summan är mycket för de fattiga. 2500 kronor kan vara, mashallah, räddningen för en fattig person. Eller hur? Så alhamdulillah att islam har gjort det väldigt, väldigt enkelt. Och zakat är, som ulema säger, ett bevis på ens iman. Allah azza wa jalla nämner också i Koranen kallar zakat för sadaqa. Innama sadaqat. Så att det är synonymer. Men oftast när man talar om zakat och sadaqa så brukar man referera till zakat som det obligatoriska och sadaqa som det frivilliga. Men de är som synonymer. Så man har då obligatorisk och frivillig. Som allting i islam. Du har obligatoriska gärningar och frivilliga. Så zakat kan vara wajib. Och sen har vi sadaqa som mashallah man kan ge när man vill, hur mycket man vill. Och de lärde har sagt att zakat då renar ens pengar. Renar ens egendom. Och profeten alaihi salatu wasalam har också nämnt att den personen som betalar zakat på sina sparade pengar gör så att hans sparade pengar inte blir en kenz. Kenz betyder att du sitter på en skatt. Du samlar på dig skatter. Vilket kan vara klandervärt. Bara att en person sitter på en massa skatter. Har du betalat du zakat 2,5% så är dina sparade pengar inte en kenz. Inte en skatt. Och det är en jätteviktig punkt. Att islam förbjuder inte att man är rik. Det är halal att vara miljonär i islam. Det är inte klandervärt. Vi säger inte att miljonärer är dåliga människor. Att de är sämre muslimer än fattiga. Det kan vara så att för det mesta så är det folk som kanske hamnar i synd, tillkortakommanden och så vidare. Men profeten a.s. har också nämnt att det finns folk. Wa qalilun mahum. De som ger av det goda Allah har gett dem. Men för många människor kan pengar vara en fitna. Men i sig själv, om någon frågar dig, är det haram att vara rik i islam? Är det dåligt att vara rik i islam? La. Kanske till och med det kan vara något positivt. Om du använder pengarna till vad som gynnar muslimerna. Och där har vi exempel från en sahaba som var rika. Som hade mycket pengar. Abi Bakr, Uthman, Abdurrahman bin Auf och liknande. Mashallah fick baraka sina pengar. Och vad gjorde Uthman radiallahu anhu? Mashallah han jahaza jaysh al-usra. Han förberedde och sponsrade en hel armé. Med kameler, med vapen, med proviant och allting. Och då så säger profeten a.s. Ma darra Uthman, ma amila ba'da al-yawm. Gärna vad Uthman gör efter idag, kallas, kommer till skada honom. Gärna han är förlåten, han är i Jannah. Abu Bakr radiallahu anhu. Vilka pengar var det han använde för att köpa Bilal fri? Köpa andra muslimer fria? Det var pengar. De satt på pengar, de hade pengar. Men de spenderade dem i Allahs väg. Fisabilillah. Så pengar kan vara positivt. Och ni vet ju alla att den givande handen är bättre än den tiggande handen. Och att islam också uppmuntrar till att man ska vara oberoende. Och man yastaghni yughnihillah. Inte vara en person som ständigt är i behov av andra. Du tar inte bidrag. Du tigger inte. Alhamdulillah. Du klarar dig själv. Takuffu wajhak. Du ärar ditt ansikte genom att inte fråga någon om någonting. Så som profeten a.s. också sa till vissa sahaba. Att han beordrade dem. An la tisala ahadan shay'an. Att aldrig fråga någon om något. Så jag klarar mig själv. Och det är izzah, det är ära. Så zakat är då någonting som gör att ens pengar blir goda, tillåtna. Och som vi sa, zakat är ju islams tredje pelare. Vilket tyder på hur viktigt det är i islam. Det nämns tillsammans med as-salah. Och faran av att inte betala zakat, väldigt, väldigt allvarligt. Det är en av de största kabair som Imam Wahhabi nämner i hans bok Al-Kabair. Och generellt om du kollar på synder så är det alltid när det kommer till, du förstår hur viktigt något är. Det viktigaste i islam är vad? Tawhid. Då blir den värsta synden dess motsats, kirk. Och vad kommer efter tawhid? Det kommer salah. Då blir den näst värsta synden att lämna bönen och så vidare. Så att lämna zakat, siyam och hajj blir från de grövsta av synder i islam. Taib. Och det har nämnts flertal hadither. Faran av att inte betala zakat. Och dess muqtada, dess ma'na är att personer som inte betalar zakat kommer på domedagen att komma och hans pengar, guld och silver kommer att smältas till plattor med som brinnande metall då, guld eller silver, som kommer läggas på hans yani bröst och hans rygg och hans sidor. Och de kommer bränna honom tills de svalnar. Och då kommer de värmas upp igen. Och så sa profeten alaihissalam, på en dag som är 50,000 år lång kommer det här att upprepas. Och så nämnde han de som inte betalar zakat på boskap och liknande. Och han sa, sen får han se sin väg till paradiset eller helvetet. En efter vad? 50,000 år straffas han på det här sättet. Och sen får vi se om han går till paradiset eller helvetet. Det är upp till Allah subhanahu wa ta'ala om han förlåter honom eller inte. Och det nämns också i en annan hadith att den här zakat som han inte betalar kommer att bli en orm som kommer slingra sig runt honom på domedagen och bita honom eller jaga honom och säga att jag är din skatt som du sparade. Ja, ni kommer att tortera och följa honom på domedagen. A'udhu billah. Och det är vissa straff i akhira. I dunya finns det också konsekvenser av att inte betala zakat. Vad händer om muslimerna inte ger zakat? Någon som vet, han nämns i vissa hadith. Ha? Vi blir fattiga. Ja. Precis, precis. Profeten alaihissalam sa: "Wa ma mana'a qawmun az-zakaa illa btalahum Allahu bis-sinin." Och för riwaya bi habas Allahu anhum al-qatar. Att om ett folk håller tillbaka zakat så kommer Allah att pröva dem eller straffa dem med år av torka. Vilket är lika med fattigdom. Eller Allah kommer hålla tillbaka regnet. Vilket är samma sak. Så håller vi tillbaka våra pengar håller Allah tillbaka regnet. Subhanallah. Jaza'an wifaqa. Straffan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Och jag tänkte kortfattat prata lite grann om zakat, naqdain och dhahab, al-fidda, al-hulli. Det som är det vanligaste för oss som bor här i Sverige. Det finns zakat på pengar, vilket faller in under guld och silver. Och under guld och silver faller också zakat på smycken in. Och sen har vi också vad som faller in under zakat på pengar, urud tijara, att betala på handelsvaror som man har avsett att köpa eller sälja. Sen finns det också zakat på boskap. Men jag tror inte ni har så många boskap. Inshallah, om ni får det någon dag så kan vi gå igenom det. Jag tror vår bror Abdallah har gått igenom det lite grann. Och det finns tabeller, det är lite invecklat när ni kommer till boskap. Har du 100 kameler eller 100 kor eller 100 får och så vidare. Sen finns det också zakat på det som kommer ut, det som växer. Det som du skördar om det når en viss mängd. Och det är också någonting som kanske inte är så relevant för de flesta människorna. Allah alam. Sen finns det också zakat på skatt. Om du skulle hitta en skatt nedgrävd i marken någonstans. Finns det också där zakat. Men jag tror det viktigaste är just det här med guld, silver och pengar. Och har man guld eller silver så ska man betala zakat. Men det finns då ett tak. Det som kallas för nisab. En gräns. Inte alla som har guld betalar zakat. Ja, du har ett smycke som är 5 gram guld. Du behöver inte betala zakat. Utan det finns ett tak, en viss gräns som guldet måste uppnå. Och det här taket finns det lite olika åsikter. Men majoriteten säger 85 gram. Sheikh bin Baz nämner 92. Men alla alam, det säkraste att hålla sig till qawl al-jumhur majoriteten. Och det är 85 gram. 85 gram guld. Har du så mycket guld sparat hemma för investering eller din fru har så mycket guld i smycken som överstiger 85 gram guld, så ska man då betala 2,5% av det guldet en gång om året eller värdet av det guldet. Alltså du behöver inte ge guld utan du kan kolla vad 2,5 gram eller yani det du ska betala då är värt i pengar och ger dig i pengar istället. Det är om du har massa guld hemma så ska du betala zakat. Och sen har vi också silver vilket är ungefär 500 gram 595 gram alltså, som man då ska har man så mycket ska man betala zakat på det. Men tyvärr som ulema nämner så har silver förlorat sitt värde. Det är inte som för Sheikh Albani säger Idag du hittar knappt någon som vill köpa ditt silver. Jag tror det är 5 spänn grammet kostar. 5 kronor grammet. Alltså det är ingenting. Förut var det mera värt. Men nu är det inte värt så mycket. Så har man guld sparat som då överstiger 85 gram, så ska man betala zakat på det. Och då kommer den här frågan med kvinnornas smycken. Ska man betala zakat på det eller inte? Och inshallah, den korrekta åsikten är att man ska. Och det är även i slutändan den säkraste åsikten. Att man ska betala zakat på guld som används. För vissa har det argumentet att om kvinnan använder det som smycke behöver hon inte betala. Men när man kollar på haditherna finner man att de bevisar totala motsatsen. Att profeten a.s. såg den här kvinnan som hade armband av guld. Och så sa han, betala ni zakat på de här? Och då så sa hon nej. Och då så sa han, skulle ni vilja ha armband av eld på domedagen? Och då så sa hon nej, tog av dem och kastade dem. Och så sa de, ta dem ja Rasulullah. Och yani, spendera dem där det är bäst. Yani. Så skulle det inte vara wajib att betala zakat, varför skulle hon då straffas för att inte ha betalat zakat på detta? Hänger ni med? Så när han nämnde den här varningen tyder det på att det är wajib. För du straffas inte i islam för någonting som inte är wajib. Okej? Okay? Så har en kvinna mer än 85 gram guld sparat, så måste hon betala zakat på det. Sen har vi också det här med pengar. Och pengar var ju någonting som inte riktigt fanns på profetens tid, alaihissalam. Det är som det finns idag. Utan pengarna var då dinar och dirham, vilket var guld och silver i olika mått, vikt och så vidare. Och då säger ulema att idag har det här byts ut av pengar. Så pengar måste man då också betala zakat på. För det är som dåtidens guld och silver. Och då har de lärde också lite olika åsikter. Ska vi gå efter nisab, alltså taket och gränsen av guld eller silver? Och det är en jätteviktig fråga. För säger vi silver, då ska du betala zakat på ungefär 3000 kronor. Vilket är jättelite. Du har 5000 på kontot, du ska betala zakat. Okay? Säger vi guld, vilket är inshallah åsikten av de flesta ulema, då blir det helt plötsligt cirka 30 000 kronor. 85 gram guld. Gånger dagens guldpris. Och då talar vi om rent guld. Det som är, vad heter det, 24 karat. 85 gram. Blir ungefär 30 000 kronor. Om det däremot är blandat guld, 18 karat och liknande. Då säger ulema 92 gram. Och vad man gör också om man har... Har man pengar som då är värt 85 gram guld, vilket då motsvarar ungefär 30 000 kronor, så är man ålagd att betala zakat. Det är första villkoret, att de har nått en nisab, det kallas för taket, alltså den höga nivån, 30 000 kronor ungefär. Har du sparat 25 000 kronor är det ingen zakat. Och det är viktigt där, för folk ställer jättemycket frågor och säger, jag har inte betalat zakat. Jag vet, killen har inga pengar. Ja? Han säger, jag är rädd, jag kommer få straff, jag har inte betalat zakat, vad ska jag göra? Affan broder, hur mycket pengar har du sparat? Jag säger, jag har ingenting typ. Men khalas, du behöver inte betala zakat. Det är lugnt. Det är ma'fu, Allah har förlåtit dig. Och du behöver inte heller fixa 30 000 för att betala zakat. Vilket vissa tror. En annan konstig åsikt som har kommit nu är att du ska betala zakat på lönen. Genom varje månad så ska du betala 2,5%. Det är också fel. Och tyvärr det kommer från så kallade stora personer. Men det är helt fel. Zakat betalas om du har nått taket. Okej? Okay? Det är överens ungefär 30 000 kronor. Och det andra villkoret att de ska ha varit sparade i mer än ett år. Och då säger vi islamiskt år. 12 stycken månader. Okej? Okay? Inte solmånader utan det islamiska året. Från till exempel första ramadan till första ramadan. Inte första juli till första juli. För då har det överstigit. Då har det gått över 2 veckor ungefär. Så det islamiska året. Man väljer ett datum. Eller vad man gör. Den dagen du fick mer än 30 000 kronor. Det är den dagen du ska börja räkna ifrån. Till exempel du fick 30 000 kronor. den första ramadan. Och du sparade dem ett helt år. Och du började lägga till lite pengar varje månad. Första ramadan nästa år betalar du zakat. Okej? Okay? En annan sak som många inte känner till. De tror att man ska betala typ på vad man hade. Du ska betala på vad du har. Om vi säger då första ramadan till exempel. Sparar du 30 000 till nästa år. Och du har börjat spara mera pengar. Det har blivit 100 000. På ett år har det blivit 100 000. På vilken summa ska du betala zakat? 30 eller 100? Ja? 100, precis. Ska betala på 100. En person hade 30 000 i ett år. Och dagen innan han ska betala zakat fick han 100 000. Dagen innan fick han 100 000. Så 130 000. Men han har bara haft de här 100 000 extra en dag. Ska han betala zakat på dem? På allt ska han betala zakat. För han är över nisab. Och det är det som räknas. Han har nått taket. Så allt. Han betalar zakat på hela summan varje år. Okej? Okay? Han har 30 över nisab. Då ska han betala. Vad säger ni om den här då? En kille har 100 000 första ramadan. Och det går nästan ett helt år. Och så köper han en bil för 90 000. En vecka innan han ska betala zakat. Och han har bara kvar 10 000. Ska han betala zakat? Nej. För han har inte 30 000. Det har nämnts att de sakerna du använder för personligt bruk, hem, häst och liknande, är inte någonting du betalar zakat på. Du kan ha en bil som är värd 5 miljoner. Inte för att du ska ha det. Men om du har det, det är ingen zakat på den. Okej? Okay? Förutom du har vissa guldbil. Då går du tillbaka till guld. Men annars, det finns ingen zakat på bilar. Förutom om det är urud och tijara. Du köper bilar för att sälja dem. Du är en handelsman som handlar med bilar. Du har 10-20 bilar i en bilfirma. Då betalar du en gång om året 2,5% av värdet av bilarna. Okej? Okay. Bil, lägenhet, villa. Hyra?
Hyra ut.
I alla fall, jag tror där du betalar rasselmäl, vad du får, vad du har en gång om året. Ja. Vinsten igen. En gång om året. Och det är också en annan sak som vissa inte heller förstår. Han har till exempel en villa, en lägenhet, han hyr ut den. Pengar kommer in på kontot utomlands. Han har en business i ett annat land. Han har pengar där. Men alla pengar räknas. Du har 30, 30, 30. Kallas det blir 90. Inte att du säger, men jag har bara 30, jag ska betala 2,5. Nej, du har också pengar där, du har också pengar där. Det är dina pengar. Så att det man räknar är då ens sparade pengar. En annan sak som också är väldigt viktig här är då att man betalar 2,5%. 2,5%, och det är enkelt att räkna ut, mashallah, med dagens miniräknare och liknande. Man kan räkna ut procent, 2,5. Eller som man gjorde förr i tiden, en 40-del. En 40-del delar den här summan på 40. En del blir 2,5%. Eller att man kör en fjärdedel av en 10-del. Rubbul ushr, vilket också är 2,5%. Och det finns olika sätt att räkna ut på som är enklare. Inte speciellt komplicerat. Då kommer vi till nästa jätteviktiga fråga. Vem ska man då ge sin zakat till? Men hum ahlu zakat. Vem är det man ska betala zakat till? Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal har klargjort detta i Koranen. I surat Tauba nämner Allah Azza wa Jal 8 stycken asnaf. 8 stycken personer som är berättigade till zakat. Och det är dessa 8 som då man ska betala sin zakat till. Och det betyder inte att man måste ge till alla 8. Att du delar din zakat på 8 delar. Utan du kan välja att ge till en person. Och det behöver inte heller vara att du ger till den första. Det kan vara den sista av dem. Okej? Och vilka är de här då? Allah säger då innama sadaqatu lil fuqara, att zakat är till de fattiga. Och el fuqara betyder de som inte har tillräckligt för att klara sig. Alltså de är jättefattiga alltså. De är i stort behov. De har typ ingenting eller otroligt lite. De är berättigade till zakat. Och de lärda nämner att du får till och med ge dem så mycket zakat så att det räcker för dem ett helt år. När vi tänker zakat, vi tänker så här, några hundra lappar, han ska klara sig några veckor. Det är bra, men du kan också betala hans årshyra. Hans elhyra för ett år, årshyra på lägenheten, mat för ett år, bismillah. Eller klumpsumma i handen, så han klarar sig ett helt år. Du kan ge han så mycket zakat. Sen säger Allah, wal masakin, vilket är en synonym på fattiga. De i behov typ. Och då säger ulema att det är de som har, men de har det så svårt att inte gå runt. Han kanske har en hyra på 2000 kronor i månaden, men han får bara in 1000. Eller han har utgifter, hyra, mat och så vidare, på 2000 kronor. Men han får bara in 1000 eller 1,5. Det går inte runt, det fattas. Då är han miskin. Då är han också berättigad till zakat. Och sen nämner Allah wal-amilina alayha, de som arbetar med zakat. De har också rätt till zakat. Även om de skulle vara rika. Även om de har pengar. Han jobbar som en skatteindrivare eller zakatindrivare. Han har tagit på sig den här uppgiften. Då är han också berättigad en lön för hans utgifter, kostnader och liknande. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala wal mu'allafati qulubuhum, och de vars hjärtan man försöker att vinna. Och dessa är två kategorier. Den första är icke-muslimer som är nära till islam. Man ger dem zakat med avsikten av att de ska komma nära till islam. Som profeten alaihi wasallam gjorde i många hadither. Han gav får till en person, alltså massvis med får. Och den här mannen gick tillbaka till sitt folk och han sa, ja qawm, acceptera islam, Mohammed ger utan att frukta fattigdom. Och så vidare. Det finns många exempel på detta. Då profeten alaihi wasallam gav till icke-muslimer för att locka dem till islam, att få dem att tycka om islam. Och sen har vi också den andra kategorin, de som är nya muslimer. Lite svaga i sin tro och behöver stärkas. Dessa får man också ge från zakat. Nah. Och sen har vi wafir riqab, de som är fångna, det vill säga slavar. Muslimska slavar får man köpa fri. Man får fria dem eller hjälpa dem att fria sig själva. Det finns något som heter mukataba, ett system där slaven liksom gör en deal med sin ägare att köpa fri sig själv. Han jobbar på fritiden, samlar pengar och försöker att gärna fria sig själv. Dessa får man också hjälpa. Och också ulema nämner här en muslim som är tillfångatagen, vilket kan vara något som händer under krig. En muslimsoldat blir tillfångatagen av en fiende och den här fienden kräver en lösensumma. Alltså betala 1 miljon eller så dödar vi honom. Där får man också betala yani zakat till. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala efter detta wal-gharimin, de som är skuldsatta. De som har skulder får man också hjälpa. Men då säger ulema på villkor av att det inte är haramskulder. Yani en person lånade värsta räntelånet för att åka till Las Vegas och spela. Ska vi betala zakat till honom? Nej, jag klarar det själv. Det är inte vårt problem. Det här får du sköta själv. Men en person som är skuldsatt får man hjälpa. Och sen nämner Allah de som är fi sabilillah, de som är i Allahs väg, eller mujahidin. Och här nämner också ulema tulab al-ilm, de som studerar islamisk kunskap. Om en broder eller syster åker iväg för att lära sig islam för att sen komma tillbaka och göra da'wah, så är den här personen också fisabilillah och berättigad till zakat. Och den här punkten tycker jag är jätteviktig för oss som bor i Sverige. Det är jätteviktigt att vi sponsrar de mashallah-syskon som tar sig som tar det här initiativet att åka och studera och lära sig islam. Det är inte alltid enkelt. Det är inte alla som har massa sparade pengar. Det är inte alla som får bidrag eller hjälp. Vissa har det jättesvårt. Och vi vet folk som har lämnat sina studier på grund av fattigdom. Det går inte runt. Så jag har ingenstans att bo med din familj. Vad ska jag göra? Hallas, bismillah, jag åker hem. Och det kan inte vara en chasara, det är en förlust. Om personen är en potentiell da'i, en person som kan komma tillbaka och göra da'wa. Är vi inte i behov av folk som gör da'wa? Vi är i behov. Och det behovet är större än någonsin. Folk skriker efter folk som föreläser, som översätter, som håller khutbas. Behovet är enormt. Och tro inte att 5-6 personer ska täcka behovet i hela Sverige. Ja. Det är Sverige, sen talar vi om resten av världen. Yani att hjälpa studenter är en jätteviktig sak. Men man får ju sätta lite, kanske kolla vem det är. Är det en person som kommer göra da'wa? Är han lämpad att göra da'wa? Har han rätt manhaj, aqida och liknande saker? Är en person som är en potentiell person som kan komma tillbaka och gynna muslimerna? Stötta honom. Gå ihop och stötta den här personen. Även om det är 1 000 lapp i månaden, 500 spänn i månaden. Det hjälper jättemycket. Naam, och fisabil. Här är också en annan viktig sak. Allah säger här att man kan ge zakat till de som är fisabilillah. Eller generellt, wa fisabilillah. Vissa har töjt lite på den här tolkningen. Och säger att allt som är för islam kan ge zakat till. Och det är fel. Det är fel. För i så fall, då skulle du inte ens behöva nämna de andra 7. Vad säger zakat fisabilillah? Och då kommer den här frågan, till exempel, kan man ge zakat för att bygga en moské? Kan du ge zakat för att betala elräkningen i moskén? Nej. Varför? För det är inte en av de 8. Vissa försöker säga, jo, men det är fisabilillah. Nej, det är fisabilillah, men det är inte den fisabilillah som Allah menar i den här ayat. Utan det är de som har gett sig ut fisabilillah. Okej? Okay? Och sen säger Allah i den sista då, wabnissabil, och den som är på resande fot. Det som är på resande fot. Gärna en person som är på resande fot och inte kan ta sig hem. Han har förlorat hans risk, hans pengar. Han kanske blev rånad, lurad, tappade bort sina pengar och kan inte ta sig hem. Kan inte köpa flygbiljett, kan inte köpa bussbiljett eller någonting. Han är berättigad till zakat. No.
En fråga på...
Ja. Nej, jag tror inte det funkar i det. Och det är också jätteviktigt, en fråga, bra att du tog upp den. Vissa muslimer tror att när man ska betala zakat så måste man ge till en organisation. Du måste lägga en låda. För dem det är zakat. Det finns inte hos dem att, men jag kan faktiskt, jag har flera 100 släktingar utomlands. Vissa är fattiga själva. Eller åtminstone de kan ta pengarna och ge till en fattig. Att det här kanske är det smidigaste projektet, yani vägen till att pengarna hamnar rätt. En släkting du litar på är i ett land där det finns fattiga. Han tar pengarna och ger dem i en fattig persons hand. Ni vet, en organisation kanske ibland har mycket att stå i. Det är inte lätt för dem att dela ut miljoner kronor till olika människor. Men man får ge till en organisation. Så länge de är pålitliga så får du ge till dem. Och du har yani bara att dimma. Det ligger ansvaret på dem. Nu har pengarna i deras hand, ansvaret är på dem. Om de gör fel så är synden på dem. Hänger du med? Men som du sa, om organisationen lägger zakat, det står zakat, bygga moskéer, bygga skolor, bygga... Då är det något som inte stämmer. Då får du lägga hos någon annan. Men jag tror oftast de tar sadaqa till de här projekten. Det som är över zakat ger de till andra projekt. Voilà. Eller så kan det vara att de har den här breda tolkningen av vad man får göra med zakat.
Jag vet till exempel att utomlands så finns det, låt säga sjukhus, där de ser att det finns folk som är ekonomiskt utsatt. Och då har de zakatkonto. Att de
skickar dit så fattiga. Det kan vara en annan sak. Att det går till att hjälpa fattiga med sjukvård. Men då blir det zakat, lillfuqara wal masakin. Det blir det som det går tillbaka till. Ahsan. En till fråga här. Ska man betala zakat på skulder? Utlånade pengar. Ska man? Ja, om man vet att man får tillbaka. Ulema talar här om typ säkrade och osäkrade pengar. Och de säger säkrade pengar ska du betala på. Den jag lånar ut 100 000 till en polare. Hallas, jag vet. När som helst ringer jag får tillbaka dem. Eller han ska ge dem till mig i slutet på ramadan. Jag vet det, de är säkrade. Då ska jag betala. Men om de är osäkrade, pengarna är på vift, personen är fattig, det gick inte som han trodde, han skulle investera, det gick åt skogen, han svarar inte när du ringer, och så vidare. Men ni vet den här typen, som lånar och lånar och lånar, och sen som en orm. Du behöver inte betala. Men om han ger dig pengarna ska du betala. För det året. Okej? Okay? En annan fråga. Får man ge zakat till släktingar? Jättevanlig fråga. Får man ge zakat till sin brorsa, till sina kusiner och liknande? Det är bra. Ahsan. Precis. De som man är förpliktigad att försörja får man inte ge zakat till. Yani, då säger ulema, din far, din mor och dina yani, mormor, farfar och liknande och dina barn. Dina barn och barn och deras barnbarn och så vidare. Din fru. Alla dessa får du inte ge zakat till. För de är skyldiga att försörja. Alltså, du ska ge dem från dina vanliga pengar. Om du ger dem zakat, då är det som att du ger zakat till dig själv. Så det funkar inte. Du kan inte ge zakat till någon du är skyldig att försörja. Men till exempel kanske en kusin eller liknande, även bror, jag tror ulema nämner här faster, moster och liknande, får man ge till. Och som brodern sa, det är till och med en god gärning. Det är sadaqa wa sila. Det blir två stycken goda gärningar i en. Och de är egentligen mer berättigade än främlingar. Att du hjälper släkten först. Och sen hjälper man då andra människor. Ja. Det var kortfattat om zakat. Och det är viktigt att känna till. Ibland man blir förvånad. Folk kan ingenting om zakat. Och alla frågar ramadan. Och så subhanallah, jag har inte betalat på flera år. Allahu Akbar, du har gjort den kabira, katastrof. I flera år har du inte betalat zakat. Det är de fattigas rättighet, haqq al-fuqara, som du har berövat dem. Du har suttit på haram pengar och gjort en av de stora synderna. Det är wajib att lära sig zakat om man har pengar. Om du är fattig, du behöver inte lära dig. Men har du pengar, åtminstone du vet nu att 30 000 är ungefär, khalas. Den dagen du får 30 000, skriv ner. Det här datumet fick jag pengar. Det är också en sak som många har noll koll på sin ekonomi. Så jag vet inte när jag fick, hur mycket jag fick, hur mycket jag spenderat. Jag brukar säga, kolla bankdraget. Men man måste ha koll igen. Det här är en ibada. Det är som salat. Skulle du säga, jag har ingen koll på hur mycket jag har bett, hur många rakar jag, vilken salat. Det funkar inte. Du måste ha koll på din ibada, subhanallah. Och som jag talar om det här, du straffas på yom al-qiyama. Kan straffas i helvetet, kan straffas i dunya. Allah kanske tar bort baraka för dina pengar. Det finns två änglar varje dag som kommer upp. Varje morgon. Och de säger Allahumma ati munfikan khalafa. Allah ge till den som spenderar. Allahumma ati mumsikan talafa. Allah förstör för den som håller tillbaka. Yani, din ekonomi kanske blir förstörd. Allah tar bort din baraka. Du blir fattig för att du inte betalar zakat. Så det är mycket, mycket allvarligt. Och islam, vi har den här principen. Talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Att det är wajib, obligatoriskt att lära sig, söka kunskap för varje muslim. Och då säger ulema, kunskapen som berör dig och din dyrkan. Har du cash, du måste lära dig zakat. Ska du fasta ramadan, du måste lära dig ahkam al-siyam. Ska du åka på hajj, du måste lära dig hajj. Wal-ajab, du ser folk ge sig in i dessa gärningar utan kunskap. En person betalar 40 000 och åker på hajj, han vet inte hur man gör hajj. Han åker dit och förstör sin hajj. Allah måste, det är sorgligt. Och det är enkelt. Du kan köpa en hajjbok för 2 riyal. Den är 5 kronor. Läsa den på 20 minuter. Men nej, du hade inte tid. Allah måste, dina livsbesparingar bara sådär kastar i sjön. Kortfattat, vi ska också nämna de två sista pelarna av islam. Profeten Ali Sallam sa sen vad som var Ramadan, att fasta månaden av Ramadan. Och Sheikh Abdul Mohsen säger att fastan är en ibada som är bedaniya. Den är kroppslig och inte mälig, har inte med pengar att göra. Och det är en ibada som är dold mellan dig och Allah. Och därför nämner Allah att dess belöning är för honom. Alltså den är ändlös. Endast Allah känner till belöningen för att fasta. Och fastan som vi vet är obligatorisk en gång om året i månaden av Ramadan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ وَشَهْرَ فَلْيَسُمْ, som Allah subhanahu wa ta'ala säger. Och sen har vi den sista av islams pelare, vilket är Hajjul Bayt, att göra hajj till Kaaba. لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ, för den som har möjlighet. En fråga. Hajj, är det en ibadah som är mali eller bedani? Alltså, går den tillbaka till ekonomi eller går den tillbaka till kroppslig dyrkan? Båda två är centrum. Den går tillbaka till båda. Och Allah subhanahu wa ta'ala har förpliktigat den en gång i livet. Och dess dygd är väldigt stor. Att göra hajj finns det enorm belöning i. Är det någon som vet vad man får för belöning om man gör en accepterad hajj? Som vem? Det nämndes i hadithen i liknelsen. Som vem? Men profeten betonade hur förlåten man blir. Som den dagen din mamma födde dig. Eller kallas, du kommer ut med vita blad. Helt syndfri. Och i en annan hadith så sa han också: wal hajju mabrur, laysa lahu al-jaza illa al-janna. En accepterad hajj har ingen annan belöning än janna. Subhanallah. Så vilken otrolig gärning det är att göra hajj. Och också vad som belyser eller visar hur stor menzila hajj har i islam är att då vissa kvinnor frågade profeten a.s. vilken jihad de skulle göra. Vad är kvinnornas jihad? Och då så sa han att det är el-hajj. Yani, det är den jihad utan typ slag, utan krig. Och han nämnde också att det är vissa hadither i riwaya, att det är de svagas och äldres jihad. De som inte kan åka på vanlig jihad åker på hajj. Det blir deras jihad. Och hajj har också vissa shurut, vissa villkor. Och det är att personen är muslim, personen har aql, han har sitt förstånd, el-bulug, att personen är könsmogen. Men, då kommer vi till en fråga. Kan ett barn som inte är könsmoget göra hajj med sina föräldrar? En 10-årig pojke eller flicka? Ahsan, det räknas inte som hijjatul islam, hajjatul islam. De får belöning, föräldrarna får belöning, men de måste ändå göra en till hajj när de blir könsmogna. Och sen har vi också el-istita'a, som Allah nämner i Koranen, att det är wajib att göra hajj för den som kan, liman istata'a alayhi sabila. Och el-istita'a omfattar ungefär 6 stycken saker el-istita'a. Då nämner här ulema att ha kapacitet är ekonomisk kapacitet. Har man inga pengar behöver man inte åka. Ska man låna pengar för att åka på hajj? Nej, behövs inte. Har du inga pengar, du behöver inte åka. Får du synd om du åker? Jag får ingen synd om du åker. Den andra, att du har rahila, att du har färdmedel, transportmedel. Speciellt förr i tiden. Tänk dig, en person bor i Sverige och ska åka till Mekka. Han har ingen häst, ingenting. Kallas, vad ska han göra? Ska han gå? Nej, det går inte. Det går. Kanske, vissa gör fortfarande det. Jag tror det är så här tjechenier och bosnier och sånt. De går på hajj. Tradition, yani. Även fast de kan flyga, de går. Så här, flera månader. Mashallah. Har man den möjligheten, varsågod. Och sen också seha, att man har hälsan. Man är fysiskt kapabel till att göra hajj. En person som är sjuk eller gammal, inte kan, behöver inte åka. Okej, han är ursäkt. Och också ämnot tariq, att vägen dit är säker. Till exempel, om förr i tiden på vägen dit kanske det var qubba'turuk. De här highway robbers, de som står och banditer, precis, som rånar folk på vägen, dödar folk, tar allt de har. Det var känt att det fanns förut i vissa områden. Om de var mellan dig och Mekka behövde du inte åka. Eller det kanske är krig eller liknande, du fruktar för ditt liv. Alltså, du behöver inte åka, du är ursäktad. Och det sista, vad kan man säga här, undantaget är en kvinna som inte har en mahram. Hon behöver inte heller åka. För en man sa till profeten alaihissalam, min kvinna eller min fru har åkt iväg på hajj. Och jag är här med dig, jag har skrivit upp mig att gå ut i strid. Vad ska jag göra? Och då så sa profeten alaihissalam, gå och anslut dig till din fru. Gå och anslut dig till din fru. Och i haditherna, det är inte halal för en kvinna som tror på Allah och domedagen att resa utan mahram. Hänger ni med? Och att resa utan mahram. Han sa inte förutom hajj, förutom umra. Att resa utan mahram är inte halal för en kvinna. Och det finns inga undantag förutom om det är darura, om det är nöd. Taib. Om hon inte kan eller det är någonting nödjärn. För det finns den här åsikten idag att en kvinna kan åka på hajj utan mahram. Att det är helt lugnt, det är helt okej. Okay. Varför? För hon åker i ett säkert sällskap. Hon åker med 50 andra kvinnor, till exempel. Men då ställer vi de här personerna frågan. Den här sahabins fru, sahabi, hans fru, vem åkte hon med till hajj? Med sahaba. Finns det något säkrare sällskap än sahaba? Nej. Sa han, det är lugnt. Hon är i säkert sällskap. Hon åker själv. Nej, han sa, gå och gör hajj med din fru. Så en kvinna som inte har mahram behöver inte åka på hajj. Utan åker då tillsammans med sin man eller sina maharim på den här resan. En annan fråga som också sista frågan här. Umra. Är det också wajib? Vad säger Ahl al-Hadith? Wajib, namn. Jag blev faktiskt förvånad idag. Jag läste Sheikh Uthaymin så att det är wajib. I förklaringen på hadithen han säger att det är wajib att göra umra. Och samma sak där om man har möjlighet. En fråga. Allah säger här liman istata' alayhi sabilan, att hajj är en plikt för den som har möjlighet. Är inte allting i islam en plikt? Alltså alla saker som är wajib, går de inte tillbaka till den som kan? La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah kräver inte mer av dig än vad du kan. Eller hur? Fastan, den som kan. Zakat, den som kan. Och så vidare. Varför nämns det här specifikt vid hajj? Och inte vid fasta och inte vid zakat. Trots att det är samma sak. Du behöver inte betala zakat om du inte kan. Du behöver inte fasta om du inte kan. Och du behöver inte göra hajj om du inte kan. Men Allah nämner specifikt för den som kan. Varför? Ja, varsågod. Generellt, ulema som jag tror var Sheikh Uthaymin nämner här, för att det finns så mycket komplikationer i att göra hajj. Ja, det är jättesvårt. Du ska åka runt halva jorden. Du ska betala så mycket pengar. Och det är jättekomplicerat eller svårt. Det är många saker som faktorer som måste uppfyllas. Och därför nämns det specifikt vid hajj. Okej? Okay? Och en sista punkt jag glömde här, som Sheikh Abdelmassan tar upp. Här har vi nämnt islams fem pelare, eller hur? Nu är vi färdiga med islams fem pelare. Han nämner ordningen. Vikten av att de kommer i den här tertib. Att först kommer det shahadatain, med vilket en person blir muslim. Med vilket allting baseras på som kommer att följa. Sen kommer det salah, den andra viktigaste gärningen i islam. Och varför är den andra viktigaste gärningen? För den är relationen mellan dig och Allah. Den repeteras fem gånger om dagen. Och sen har vi zakat, som är en gång om året. Och sen har vi as-siyam som är en gång om året. Men då kommer frågan, varför är zakat viktigare än siyam om båda är en gång om året?
Zakat är en dyrkan som andra.
För att zakat gynnar andra och fasta gynnar bara dig. Sheikhen nämner att zakat gynnar andra och fastan gynnar bara dig. Och som vi nämnde, att de gärningarna som gynnar andra är generellt bättre. Och sen har vi hajj som kommer sist för att det är en gång i livet och det är inte alla som kan åka. Hänger ni med? Så här har vi då med själva ordningen på arkan al-islam. Och vi avrundar för idag och tar lite frågor. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.